Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Toppenjakt, en ny podcast om jakt och killarna i Toppenjakt-gänget. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig idag har jag Wiklund och Larsson. Hej!
Hej! Hej! Hej!
Tjena!
Fy fan vad skönt att vi äntligen är igång.
Ja, det känns ju jävligt härligt måste jag säga. Jag faktiskt är helt chill med det. Det var ju många som frågade, hur fan känns det, nervös? Nej, noll nervös.
Är det sant?
Ja.
Pangandes blir inte nervös.
Ja, men jag har samma känsla. Jag tror att det skulle kanske vara lite annorlunda om det var någon som stod med en filmkamera och filmade mig. Men det här känns ju fine tycker jag. Kul.
I Toppenjaktgänget så är vi ju två till. Lex och Lars är ju med också, men vi bestämde oss för att fem pers i en podcast är ohållbart, så därför kör vi ett roterande schema där vi är tre stycken varje gång. Vi är genier.
Mycket, mycket bra.
Eller hur?
Vi börjar med de som tar mest plats.
Exakt, de bästa jägarna. Men de flesta som lyssnar känner väl mig, och då tänker man ju så här att ni borde presentera er, men precis innan vi började spela in så sa ju du, Anders, att du vi ska absolut inte köra någon jävla presentation där man ska hålla på och förklara vem man är och så här. Men så jag tänker att jag får fråga lite så att man ändå lär känna er lite.
Ja, det funkar bra. Nej, jag tänkte mest så här att man inte, ja, det här tycker jag om på fritiden och jag är uppväxt, alltså fan, det bryr de sig väl inte om, tänker jag.
Nej. Men vill du säga liksom var i landet du bor och om du har någon hund och vad du tycker om att jaga?
Ja, det kan jag. Alltså jag bor ju i Luleå, Norrbotten. Även kallat Norrland för vissa. Söder om Dalälven. Men här bor jag och jag har en hund som heter Humlan. Som jag haft sedan i somras. Jag fick henne 26 juni, exakt.
Vad fint att du kommer ihåg.
Ja, det kan vara för att det var min födelsedag också.
Jaha, ja. Fick du den i födelsedagspresent eller?
Ja, jajamän. Men då, hon kommer ju från, om jag ska dra hennes, det är en ganska rolig historia, jag kan dra den snabbt. Bara. Hon är ju från Bräcke från början, en tjuvparning där uppe tydligen, eller tjuvparning inom situationstecken, högst oklart. Men hon bodde i Uppsala i Gottsunda. Så att jag åkte till Gottsunda, är ju inte, det är inte jättemycket, alltså det är inte tätaste jämt hunds.
Alltså, det är inte så mycket jägare där.
Nej, jag har inte jämt hundar heller, så att jag åkte dit och hämtade hon på en adress.
Om man inte vet var Gottsunda ligger eller är, hur kan du bli liksom...
Det ligger i Uppsala såklart. Ja, och är väl ett så kallat miljonprojekt och ett så här utsatt område.
Okej.
Ja.
Och där bor inte så mycket jämthundar då?
Det bor inte jättemycket jämthundar där. Så att de hade väl insett det, ägarna där, att det här vart ju inte jättebra.
Men, och de var inte jägare eller?
Nej, de var inte jägare utan de ville ha en hund från Jämtland och då tyckte de, eller en jämthund som kom från Jämtland.
Jaha.
Ja, men det var ju stort av dem och då fick jag erbjudandet att köpa henne då, så då gjorde jag det. Och därav Humlan också, en hund från Gottsunda ska inte kunna jaga älg. En humla ska egentligen inte kunna flyga för den är så fet.
Ah, oh, shit.
Så att det var
vilket geninamn.
Ja, ja. Det var min familj som fick bestämma det, så att det var så.
Ja.
Ja. På den vägen är jaktmässigt, ja, det är ju, alltså jag tycker den är skitsvår. Jag tycker ju om hund, alltså jag är ju intresserad, jag är ju rastlös, jag vill ju gärna röra på mig. Men jag har ju dock jagat mest älg på pass, vilket är så jävligt motsägelsefullt.
Men det går ju bra för dig också. Du lägger ut mycket bilder när du skjuter stora tjurar.
Ja, det har ju gått bra sista åren faktiskt. Jag tror att det har att göra med att jag har, hade när jag startade älgjakten, att jag hade någon regel att jag skulle inte ta rätt på ett horn under 10 taggar.
Nej.
Och så höll jag ut i några år. Lill-Oves skena förbi mig med massa stora älgar. Sen så kom mina 3 då, eller 4 kanske. Ja, ja men jag tycker den är svår. Jag tycker allt ripjakt, vildsvinsjakt, fantastiskt när jag är nere och ser. Det händer grejer och fan, det är skitkul, spännande. Men älgjakten har ju sin grej. Men nu blir det som en ny dimension med älgjakten med humlan. Får vi se om hon kommer igång. Jag har ju slitit med tå lite, men insett också att hon är ju trots allt bara ett år typ idag. Så att,
ja.
Ja. Ja, men det blir bra. Nog om mig. Det,
ja, det där får vi återkomma till. Och då har vi Larsson då, Lill-Ove.
Ja, men tjena.
Hej.
Hej.
Jag ställer samma fråga till dig. Var i landet verkar du och vilken jakt gillar du och vad har du för hund?
Ja, men alltså, jag bor ju i Stockholm. Det kanske man inte ens behövde tala om. Det hörs ju, tänker jag. Men jag är ju ändå allätare när det gäller jakt. Men alltså, den roligaste jakten, det är ju jakt med hund. Och jag hade ju 2 hundar fram till i onsdags, men nu har jag ju tyvärr bara en kvar. Men det kommer vi in på lite senare. Och om jag skulle välja den absoluta favoritjakten så jagar jag ju gärna älg i Norrlands inland tillsammans med en älghund.
Jag tror du skulle säga tillsammans med mig.
Eller mig, tänkte
ja,
jag.
Alla, precis.
Båda tänkte mig.
Ja, men jag har ju jagat mycket älg med båda er och det brukar ju vara svinhärligt.
Ja, det är härligt. Inför det här att vi skulle lansera den här podden så ställde vi ju på vårt Instagramkonto Toppenjakt, så skrev vi uppmanade vi folk att ställa frågor till oss. Och en fråga som vi fick återkommande var ju så här: hur träffades ni? För man undrar väl det. Många känner ju mig från tv och sådär, men man vet kanske inte vilken ni är och hur vi har träffats. Så och jag tänkte att vi skulle berätta den historien, för den är ju riktigt märklig.
Jo, det börjar väl, du och jag, Lill-Ove, var ju de som liksom träffades först, vad kan det ha varit, 2002 då, när vi pluggade ihop. Eller pluggade, vi gick i skolan ihop i alla fall. Gjorde vi.
Då var det inte jättemånga gråa hår.
Nej, det blev mer efter det. Men och sen lärde vi känna varandra och jagade väl ihop. Ja, kanske vi börjar jaga ihop 04 eller något. Där kan det vara något sånt.
Ja, men det lär det ju vara. I Medelpad,
ja,
var vi
precis,
då.
Ja, precis, upp mot Jämtlandsgränsen där. Och, nej, men jag tyckte att du var en svinhärlig snubbe. Jag kommer ihåg att vi spelade ju rinkbandy ihop där. Och sen började jag väl fightas med och tjafsa med någon snubben på mitt plan. Och sen höll jag på att åka på däng och så kom Lill-Ove till undsättning. Och sen den dagen,
är det sant?
Sen den dagen har jag tänkt att den här mannen måste jag hålla mig nära.
Ja, bra.
Ja, det var ju gulligt sagt. Nej, men det var väl ändå en härlig tid. Vi pluggade i Umeå och sen flyttade vi åt olika håll, men vi började jaga tillsammans i Medelpad.
Ja, precis. Ja. Och på den vägen här. Och sen då så rullade det på lite grann. Och en sommardag i Luleå skärgård, jag hade precis flyttat upp hit, så fick jag tips om en kille som heter Kalle Wahlström som skrev en blogg. Jag visste knappt vad en blogg var.
Sjukaste jag hört.
Vad fan, gå in och kolla. Det var min fru som sa det. Gå in och kolla, jag tror du skulle gilla det här. Ja, så gjorde jag det och sen tänkte jag, vad fan, han jagar ju också. Fan vad härlig snubbe liksom. Och sen lite lätt på småfyllan så skrev jag ju skrev jag någonting till dig, Kalle, va?
Ja.
Bara, vad fan, jagar du inte älg eller du liksom... Ja, då kan du ta över det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men sen svarar
du. Alltså du skrev ju så här, vill du följa med och jaga älg i Norrland med oss?
Ja.
Om man som jag då har ganska mycket så här följare, så får man ganska mycket konstiga förslag på DMs. Men jag fick som en god känsla av dig och ditt meddelande, så jag tackade ja.
Mm, Det var ju helt sjukt.
Alltså det hade kunnat sluta hur illa som helst. Jag hade kunnat bli liksom styckmördad i Rotebro.
Ja, men min första tanke, han är ju fan dum i huvudet, den här jäveln. Alltså, hur fan kan jag tacka?
Han, vi vill inte att han ska komma längre, han tackar ja.
Plus att det var ju någonting så här, okej, men då får ta din bil, åk till den parkeringen där, så kommer du få bli upplockad där av en kille som heter Larsson. Men han kommer plocka upp dig där sent.
Ja, men det var ju kul när du ringde till mig, Wiklund, och sa att du, jag ska med en från Stockholm och jaga älg uppe i Medelpån. Ja, det är någon som skriver en blogg. Jag tror aldrig jag har varit så fördomsfull i hela mitt liv. En stockholmare som skriver en blogg ska följa med och jaga. Då tänkte man, nu kommer det bli någon skallgång i skogen och försöka leta rätt på den här stackaren.
Åh, oh, gud.
Ja, vi får gräva igenom på Storsven.
Men det är ju ungefär som vanligt att när man får lite så här släng av någon form av fördomsfullhet, så är det ju ofta att man har ju rätt fel
och,
i det.
Ja, skönt.
Men så var det även den här
vilken
gången.
Tur. Alltså det var jag kom upp där med, jag hade ju också med mig min Sörmlandshund Kakan ju. Och jagade hare länge i skogen. Då kände jag mig dum.
Och det var ju också kul, för jag och Kalle samåkte från Stockholm upp till Medelpad, och så såg jag tänkte, fan, ska han jaga älg med en jaktlabbe? Jag såg Kakan i bilen.
Ja, men så, och då,
ja,
hade
så det var så vi träffades.
Ja, men då hade ju inte vi träffats än, du och jag, utan då träffas vi typ på Sibylla i Nacksta.
Ja, just det.
Tror jag det var. Vi fan klev ur där allihopa.
Ja.
Och sen, det här måste vi ändå säga, det här är ju det sjukaste. Och sen det första du packar upp i jaktkojan, det är 3 stycken 33 centiliters fin öl och en bok. Då tänkte jag så här, vad i helvete har det här? Alltså det här kommer gå åt helvete. Göm det alltså, där.
IPA gör sig icke besvär i jaktkojan. Och sen hade jag bok med mig också, läste på kvällen.
Det har vi tagit ur det.
Ja, men det har du ju fått höra några gånger alltså.
Ja, jag brukar ju smyga med mig en bok när vi åker och jagar, men ofta så blir man ju lite för trött för att orka läsa den, så jag tar fram den på kvällen och sen somnar jag direkt.
Ja.
Ja, men sen dess har ju vi varit bästa kompisar, och det är ju superhärligt.
Jag har gjort supermycket andra grejer än att jaga ihop också så där på övrig tid, så att det är ju kul. Vi har inte bara jakten ihop.
Toppenjakt podden är den här veckan sponsrad av raketspisen.se, som gör raketspisar. Vad är ens en raketspis? Är det någon som vet?
Ja, det har ju jag koll på. Alltså de där verkar ju, eller de är ju svinhärliga. Det finns en liten modell och en lite större. Och den mindre modellen, alltså den tänker jag att den kan ju vara optimal att dels bära med sig. Den tar ju lite plats, men det är ju lite vikt. Men alltså jag tänker så här, skoterutflykter, ha i bilen. Och då kan man ju elda i den med vanlig ved.
Ja.
En portabel spis, du kan ju laga mat, koka kaffe. Får du strömavbrott, ta en hemma, så kan du ju laga mat på den. Och den större modellen, den tänker jag att jag ska ta upp till jaktkojan, Kalle. Mm. För då kan man ju köra, ha den stående där och elda. För då får man ju, alltså jag tänker matlagning på morika. Då får man ju upp, alltså det blir ju stabilt. Du ställer morikan ovanpå och slipper ha de där benen på morikan som alltid går ner i någon sand eller vippar åt sidan och håller på
att
jävlas.
Just det, och sen blir det ett jävla tryck i, för att det är en sån här raketspis också. Att det blir sånt bra luftflöde, tror jag.
Ja, det blir ju extremt, alltså det blir ju sjukt varmt där uppe.
Alltså det formligen sprutar ju eld där uppe. Det är ju helt sjukt faktiskt att det blir så.
Den här lilla, min fantasi är att man ska ha den på pass om det är kallt.
Ja, det är absolut.
Men alltså så tung är den ju inte, Lilove. Jag vet inte om du börjar bli lite klen eller vad.
Nej, alltså det är ju inget problem. Alltså ska man upp på fjällvandra en vecka, ja, ska jag inte då packa den ryggsäcken, men om man ska ut på en dagstur så är det inget problem.
Nej fan. Alltså den är ju det är som du säger, den är ju helt perfekt att ha med sig på skoterturen eller bara liksom om man är ute i skogen över dagen eller någonting. Mm. Nej, men det där tror jag på. Man är ju ofta lite så här slö, är inte ni det, när man går ut på pass eller vad fan, orkar man ju upp en eld eller ska jag bara sitta här? Men det känns som att det där är ganska smidigt.
Ja, men alltså, jag tycker att det är räddningen. De gånger jag har suttit på pass på älgjakt i Norrland, om man inte eldar då blir man ju sjuk i huvudet. Jag börjar ju bryta grenar typ efter 4 sekunder på pass, så det kommer inte komma några älgar.
Så bara, ja, men alltså, jag sköt ju min sista älg nu. Senaste älg ska jag säga, inte sista. Den sköt jag alltså när jag hade börjat fått igång brasan. Stod med röven i vädret på alla fyra och försökte blåsa igång den, för det var en jävla surved. Och så står jag där och tittar bak, typ mellan, alltså som under pungen bakåt, och ser en tjur som står och tittar på mig. Så jag fick ju typ panik. Upp, leta rätt på bussan som jag hade ställt 2 meter i sidan, och sen, ja, sen small det. Så var det pang.
Men då, du fick omkull då?
Jajamän.
Ibland säger det pang när pang
använder
sig i skogen.
Ja, ibland säger det pang.
Men då, det där är egentligen ett svar då på min fråga som jag hade till er. Om älgar bryr sig om man eldar eller inte?
Ja, alltså är det kallt eldar jag alltid på pass. Det finns ju ingen, jag tycker ju att det finns ju ingen anledning att inte elda. Det är ju hellre att man får lite ljud från sig än att man fryser. Ja. Det är ju min bestämda uppfattning.
Jag tror inte att elden skrämmer inte dem någonting. Den kan bara vara bra för att få bort lite vittring, liksom människovittring och så. Men jag tror snarare kanske det är det innan elden är igång som gör att de skulle kunna vända bakom ryggen på en. Om man får och knäcka grenar, sparka på någon torrfura och ha sig liksom det.
Just det.
Men ja, den här... Hos oss berömda, som jag ofta tar upp, kan jag gärna göra nu igen, den stora älgen jag skjuter. Den sköt ju jag alltså, då var det en redig jävla brasa, för jag var så förbannat pissless på passet. Det var kallt, det blåste, och sen kom den bara, rakt i vind. Alltså jag tror inte det är negativt i alla fall.
Det verkar tvärtom vara något positivt.
Mm. Ja, men, elda mer på passet.
Precis, till exempel med en raketspis.
Precis.
Från raketspisen.se.
Ja, och så hade vi ju en rabattkod om folk vill köpa den där.
Ja, säg då.
Jag tror, eller det här kanske man ska veta, men visst var det toppenjakt man skriver in i någon ruta på hemsidan om man vill köpa en raketspis. Ja. Toppenjakt. Inte toppenjakt, utan toppenjakt.
Ett ord och stort T om jag skulle läsa det exakt vad de skrev.
Perfekt. Så, ja, så. In på raketspisen.se och köp en raketspis med koden toppenjakt, så får du 10% eller?
Ja, vi svarar det.
De har ju lite andra grejer också tydligen, och murkar och sånt där.
Raketmurkar eller?
Och det som är lite kul, de som gör de här, det är ju ett litet företag som ligger utanför Kramfors. Ja, precis. Och jag har ju surrat lite med han, det verkar vara en jävla skön snubbe. Lite kuriosa, men en liten egenföretagare som håller på
att
pyssla med det.
Otippat att du hade surrat lite med någon i Norrlands inland.
Och lite mer kuriosa är ju att även att Kramfors kallas för Pulver City, för att det är så jävla mycket behandlingshem och olika saker runt omkring, så det är ett flöde av pulver i stan.
Så om man är sugen på pulver, då kan man åka till Kramfors.
Då drar man till Kramfors. Raketspis och pulver. Då drar man till Kramfors.
Den här veckan har ju varit lite... Ja, den har varit jävligt tuff för oss i toppenjaktgänget. För vi har blivit av med 2 hundar. Både jag och du, Lilove, har ju blivit av med våra jakthundar. Min första hund var ju dessutom Kakan. Dog i måndags. Och din jämthund Sniper fick somna in i onsdags, eller hur?
Ja, precis.
Kan du inte berätta lite om Sniper?
Ja, men det är ju... Alltså man får ju en klump i magen och börja prata om det, men... Ja, men han... Det har ju ändå varit en jävla härlig hund, och både jaktmässigt och familjemässigt, men... Han opereras nu när han var... Han var ju nog bara ett halvår. Det var ju någon åkomma som hette osteokondros. Oklart om det är rätt uttalat, men det blir ju... Något genetiskt, eller största orsaken är väl att det är genetiskt, att det blir en påväxt i armbågslederna. Så han opereras ju när han var ett halvår. Och då trodde väl egentligen veterinären att ja, men det kommer sannolikt att gå att jaga med han. Men han kommer nog inte kunna jaga så himla många år. Men vi kände väl att vi ger han chansen att få jaga.
Ja.
Så många år som är möjligt helt enkelt. Och det blev ju ganska många år. Men framförallt i höst har han ju varit... Ja, han har varit sliten. Han har varit halt efter jakterna. Han har ibland av och med varit halt när... Ja, även alltså vardagsmässigt. Man tar en lång promenad eller ute bara jogga i en halv mil. Och så har han varit halt. Och han sätter sig mycket ner, lägger sig ner. Och så man ser ju att han vill liksom inte belasta armbågarna. Eller såg att han inte ville göra det.
Just det.
Och egentligen redan i höstas så ja, vi diskuterade hemma och bestämde egentligen att ja, när säsongen är över då får han somna in. Och det kan, ja, det kan man ju ha, alltså man, bästa världar kanske man skulle haft kvar han, men han har ju, han, alltså även om man inte skulle kunna jaga med han så skulle han ju ha fortsatt ont egentligen resten av livet, så han fick somna ja. In i onsdags.
Vad sorgligt. Vad vill du ja, berätta om
men,
i
ja, men absolut. Vi, alltså det var ju, man har ju ändå, ja, det är ju en vidrig känsla. Alltså det där har ju kommit gott lite grann redan ja, sen i höstas när man har bestämt att ja, han kommer få somna in i februari. Men jag har ju en veterinär som är ganska nära mig. Det är nog bara 1,5 kilometer bort, så jag ja, bokade en tid där. Och så var det ju en underbar vinterdag, till och med i Stockholm, så jag lämnade den andra vovven hemma och så tog jag en promenad till veterinären och det var ju så här soligt och snöigt och man såg att han att livet lekte. Han rullade sig i snön och luktade på tikfläckar och det var ju allmänt mysigt för han, men det var ju ändå en hyfsad klump i magen när man visste att det här är sista promenaden man gör med.
Ja. Fy fan.
Men sen var det ju ändå, det var ju jävligt fint bemötande hos veterinären. Vi kom in i ett rum och de hade ju tänt något ljus där. Det var jävligt fint. Och det, han var också jävla nöjd när vi kom in där. För han träffade någon tik i entrén där. Han fick någon hundgodis av personalen. Och så sen kommer man in. Och så får de en lugnande spruta. Så han somnade ju egentligen mitt knä. Låg och, ja, han somnade ju. Han var ju jättecool. Så det var ju som... Mm. Inte vad man kunde se, ingen form av stress egentligen.
Nej. Satt du på golvet då eller?
Ja, precis. Och så hade jag sniper i knät.
Ja.
Men det var ju väldigt fint. Ja, men veterinär, alltså de var ju jättefina där hos veterinären. Och så fick lugnande somna där. Och då fick man vara själv med han tills han hade somnat ordentligt. Och så sätter de ju egentligen bara en nål, en infart i ena frambenet.
Ja.
Och då... Då snurrar det ju ändå mycket tankar.
Ja. Vad tänkte du då?
Ja, men då kände man ju, vad fan. Man har ju, även att man har ju funderat på det här så sjukt mycket, så har man ju, man känner ju ändå att det är ju, alltså jag ångrar ju inte idag. Utan var ju ändå att man hade ju vridit och vänt på det där och egentligen bestämt sig att nu kommer man att få somna in, men man sitter där, då kunde man ju bara innan de liksom injicerar den här avlivningsvätskan, då kan man ju bara, nej men jag skiter i det här, han får hänga mig hem igen.
Ja. Oh, shit alltså.
Det tar en halvtimme så han vaknar till från det lugnande och så tar man bara med han hem.
Ja. Och så låtsas man som ingenting liksom. Men...
Ja, men lite så. För han, ja, det är ju så här, det är ju en jävla tur att de inte hör vad man säger, då skulle man väl aldrig fått med han dit. Men det var ändå, men så blev det ju inte. Han fick somna in och ska kremeras och så får man hämta en urna när de hör av sig helt enkelt.
Ja,
fy fan.
Fan vad tungt.
Ja.
Men det finns ju något. Alltså det där beslutet, jag har ju inte, jag har aldrig tagit det beslutet med någon hund. Eller jag var ju nära att behöva göra det nu med Kakan. Jag får återkomma till det. Men en grej som man som jägare måste ta i beaktning är ju, våra hundar har ju ett väldigt starkt jaktdriv. Det är ju det de vill göra. Och de är ju inte så lyckliga om de inte får jaga.
Nej, alltså det känns ju som att sniper, speciellt sniper, alltså han hade ju tänkt det den dagen när du tar med en ny hund ut och han får stanna hemma liksom med alla signaler på att det är jakt som är på gång och allting, så skulle han ju vara så jävligt olycklig. Ja, för fan, Jens.
Usch. Mm. Men vad fint att det blev en bra sista stund för er hos veterinär.
Ja, men det känns ju ändå svinärligt måste jag säga. Jag vet, alltså, ja men det går ju, alltså man hade ju också en sån här tanke, fan ska man, alltså, man blir ju någon form av bödel på något vis, det är ju ändå, eller mitt eller familjens beslut, men det är så här, ja, ska man, Jag vet inte fan om jag skulle klara av att ta bort den själv, men man ska be någon kompis göra det och bara gå ut i skogen eller... Men det känns ju som, ja, i alla fall det här bemötandet och hur de, ja, hur de gick tillväga hos veterinären, så var det ju, ja, men det var jättefint. Och min uppfattning är ju att han var ju typ nollstressad egentligen.
Ja, ja.
Så det känns ju bra.
Jag tycker vi ska försöka liksom minnas Sniper lite tillsammans. Och om vi ska prata om minnen vi har av honom. Lilo, kan inte du berätta om första älgen du sköt för Sniper?
Ja, men jag får hämta mig lite. Viklund får.
Ja,
Viklund kanske
förlåt.
Har en härligt
ja,
minne.
Ja, jag förstår. Jag fattar.
Ja, för sorry,
jag kliver in.
Ja, ingen fara.
Nej, men jag har ju jagat med Sniper egentligen hela... Jag var ju med Jens tidigare hund också, Nixon. Och sen så kom ju Sniper där och... Så, från start, så att kan jag liksom inte plocka ut något exakt minne just någon älg jag skjuter för honom. Det är ju några stycken. Men han var ju liksom alltså han var ju jävla speciell, alltså det var ju, han var ju inte som Larsson skrev i ett inlägg, han var ju inte perfekt, men han var ju underbar liksom. Det, han körde ju sin race, han hittade ju egentligen, han var ju stort sett 100% på att hitta älg. Sen om det var en och en halv mil bort eller om det var i såten vi skulle jaga, det sket ju han i.
Ja.
Och sen så att han var ju jävla god liksom. Jag har ju haft han några gånger själv och vi har varit i fjällen med han, och han var ju en underbar hund privat liksom. Det ska jag säga. Och sen ja, han var, återgången var väl sist och där på honom. Han satt ju där nöjt varenda gång vi kom med bilen och väntade på oss. Och ofta är typ har fått någon korv av något grannjaktlag eller någonting. Men ja, han var ju lika glad för det. Men så att han kommer vara jävligt saknad. Alltså han har ju varit en stor del i min älgjakt liksom.
Ja.
Måste jag säga. Han har ju alltid varit med.
Så är det verkligen för mig också. Att det som Sniper är den... Jag har ju inte jagat älg på det här sättet riktigt innan jag träffade er, och Sniper har alltid funnits med i det. Så han har ju varit en stor del till att jag tyckte att det har varit så kul att åka upp och se hur det kan gå till när en sån här bra hund jagar älg. Liksom. Det har ju varit fantastiskt. Jag har ju också jagat ganska mycket med Sniper här nere. Och då är han ju... Ja, då blir det lite större problem det här att han springer tills han hittar grejer. Och så, han är ju inte heller där att du säger att han sitter och väntar på när man kommer. Så här, jag tycker inte att det är riktigt sant. För han är ju ganska mån om att inte bli infångad också. Så,
nej, det kanske är sant.
Så det är ofta... Alltså jag kommer ihåg den här... Alltså det finns ju en gång till exempel. Det var faktiskt inte jag med och jagade. Men vi jagade här i närheten. Vi skulle jaga här i närheten av där jag bor. Och... du släppte väl Sniper på morgonen tror jag, Jens. Så jag skulle åka och föreläsa typ i Halmstad eller sånt där. Så jag körde till Halmstad, föreläste och kom hem. Och då jagade för Sniper fortfarande. Och det blev liksom kväll, jag tror klockan var 10 på kvällen. Och ni var kvar på jaktmarken. Det hade varit mörkt i 6 timmar eller någonting. Och Sniper jagade fortfarande. Och jag kommer ihåg att köpte jag pizza åt
dig? Ja, det där var ju så sjukt. Jag hade ju med mig en av... jag tror jag var föräldraledig och hade med mig... Ja, ett av mina barn. Och det där vart ju duktigt kaos alltså. Han hade ju ståndskall på någon älg. Och det var ju ute i kustbandet utanför Nynäshamn. Så vi tänkte, fan, vi får ju försöka stöta ut det här. Så älgen typ simmar. Det är ju, ja, han kunde ju vara duktigt tjurig. Och kanske inte helt 100% inkallning. Och det var ju gulligt. Och vi hade ju kontakt under dagen. Och du, ja men precis, du köpte ju pizza. Kom från Halmstad. Han med och, ja, helt sjukt.
Ja. Ja, det var ganska ofta som man skulle fånga honom på någon väg. Om man såg på pilen när han var på väg fram mot vägen. Även nu på slutet när han var sliten. Det gick ju inte snabbt för han. Men det var ändå så här. Han var typ 10 meter från vägen. Då vände han. Hörde bilen. Drog.
Ja, jävla tjurskall alltså.
Ja.
Men hade han inte någon gång där när han sprängde till en hel såt med gris? Alltså som var som sparad.
Ja, får jag berätta om det här, Jakta? Det var ju på samma ställe här i Nynäshamn. Det var ju, vi har ju tagit Nadja efter Sniper. Så Sniper är ju pappa då till min hund Nadja som nu är 3 år. Men som då var 1 år. Och hon jagade väl gris för första gången. Hon hade ståndskall på en större gris i en granplantering. Och jag smyger in och jag bara, du vet, jag hinner få sån jävla puls. Jag ska få skjuta på ståndskall för min ung hund. Och allt är helt perfekt, det är 10 meter kvar. Och precis när jag lägger an, då kommer det som ett vitt stort hårmoln flygande. Då är det Sniper som springer in. och bara får loss det där ståndskallet. Och sen går han då, om det är 8 kilometer med den här grisen, in på ett stort gods som ligger här, där jag känner jägaren. Och de har en såt som de har spart hela säsongen för att den ska vara extra fin och jaga för gubbarna på en speciell jakt. Och de har fodrat för tusentals kronor och det är så mycket gris där inne. Och sniper tar sig in där och börjar jaga ut grisar. Och jagar ut alla grisar i såten.
Ja,
alltså det är så hemskt.
Ja, det där var ju sjukt. För jag ringde ju till jägaren. Ja, men vi hade ju kontakt. Va fan, det är på väg till den där marken. Och så ringde jag till jägaren. Och han sa ju bara, ja... Ja, se till att han inte kommer in i den här såten. Han gjorde någon skärmdump på någon karta. Och så ser jag på pejlen bara, nej. Han går in där. Och det började ju spruta ut gris alltså. Det var ju helt sjukt.
Och då, Gud, och stackars Martin.
Och då fick jag även tillstånd att skjut för hunden. Alltså, och det sjuka då, han brukar ju vara så ihärdig att hålla i ett djur. Men där kände väl han, alltså han var ju typ som en kortstötande. För han insåg ju att det är ingen idé att springa efter de här. Det finns ju hur mycket gris som helst där inne. Det var ju gigantisk granplantering. Ja,
det var priset på jakten halverades efter den där snipers.
Ja, stackare. Förlåt Martin om du lyssnar på det här. Och snipers vägnar, men det kanske är preskriberat.
Ja.
Ett annat starkt minne jag har av sniper är också när vi var uppe och jagade i Medelpad och en av jägarna blev väldigt, väldigt full och råkade lämna dörren till kojan öppen och sniper stack ut 2 på natten, jagade satan till på morgonen och sen kom tillbaka helt slut när vi skulle börja jaga sen på morgonen.
Ja, då var det ju inte läge att släppa honom den dagen alltså. Ja, fy fan. Nej, men jag har ju svin mycket härliga minnen från jakt tillsammans med sniper, men det, jag vet inte. Ja, alltså jag vill inte alltså skryta om han. Det är ju liksom, det finns väl inte så mycket att skryta om. Han var ju ändå en duglig älghund, det kan man ju säga. Man har ju ändå på peta om kullet gäng på ståndskall, och det är många polare som har fått skjuta för han, både älg och gris på ståndskall, och det är också kul att ja att det funkar. Alltså han jagar oavsett vem som går med han, känns det som.
Ja.
Så det är ju också svinkul att kunna dela med sig av det. Sen var han ju också, alltså han hade ju mycket dåliga sidor. Han hade ju alltså nästan så att han hade för då, även om man tänker på en älgglesmark i Norrland, så hade han nästan för dålig förarkontakt. När man väl släppte han så var det ju sällan man såg han egentligen. Han kunde väl komma tillbaka ibland, men det var ju sällan man såg han förrän man hade skjutit på passskjut, skjuter på ståndskall, eller att han hade jagat så att han var helt slut, så man fick typ plocka upp han någonstans. Så det är ju inte optimalt, men det var så körde han, och det är ju bara jaga på.
Ja.
Han har ju haft en jättefin återgång med mig en gång. Första gången jag gick med han och släppte han, det var ju också upp i Medelpad där. Då drog han ju iväg, kanske drog iväg en kilometer, sen vände han och gick exakt samma spår tillbaka. Jag tänkte, ja men då kommer han väl tillbaka, så går jag vidare. Så bara, fan vad han kutar och knäcker grenar. Och jag står ju som att titta på pejlen. Tittar jag upp, kommer ju ko och dubbelkalv springande framför honom. Alltså efter typ 10 minuter när jag hade jagat. Ja, då sprang han förbi mig och tittade på mig. Bara, din jävla idiot. Jävla,
du sköt skjut inte.
För fan. Nej, jag hann ju inte. Ah, ja. Nej, men så den återgången var bra.
Ja, du ser, vet du.
Nej, men han kommer vara saknad, satan, alltså han var härlig.
Ja, men någon sniper, ja, men jag kommer ju att sakna som fan. Det är ju nu också så här, man har en till hund hemma och han, ja men ni vet ju hur det ser ut där jag bor. Vi har ju som en innergård och där låg ju nästan alltid snipern. Han har ju något madrass och något tak och gömma sig under om det skulle regna och sådär. Men det är ju så här, varenda gång man ska ut med andra hunden så är det ju bara, nej, det är ingen fler hund att ta med sig på promenaden. Så det är ju så här, man blir ju som ständigt påmind, men... ändå att det har varit alltså ett vidrigt beslut och alltså liksom vidrig känsla att ta bort den och så, ja, det är ju ändå så här på sikt så är det minnena man kommer att ha kvar, och det känns ju ändå, det känns ändå okej liksom, ändå att det är jävligt ledsamt.
Ja.
Ja. Ja, och Kakan då, Kalle?
Ja, precis. Kakan dog i måndags morse. Kakan var min första hund. Jag och Britta skaffade henne när vi hade varit ihop bara ett år, tror jag. 2010 kanske. Ja, jag tror 2010. Vi Vi hämtade den i Näsum, hette det. I precis på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Hon är gråhund vaktel. Så hennes mamma var vaktel då, en tysk stötande hund. Pappan var en gråhund. Och Kakan har ju liksom, eftersom det var min första hund, så hon har ju liksom lärt mig att ha hund. Jag visste inte hur man gjorde det innan. Jag växte upp med katter, aldrig haft hund. Typ var lite rädd för hundar. Min morsa var ju väldigt rädd för hundar, så, och jag överförde det på mig. Så Britta brukar säga så här, typ att jag var rädd för hundar när vi skaffade Kakan.
Då är det, då är det ändå starkt att skaffa en hund.
Ja, men det var ju att jag hade fått smak på hur det var att jaga med hund som gjorde att jag skaffade Kakan. Jag är ju en dålig passkytt, precis som...
Hur länge jagade du innan? Alltså, min känsla är ju att du skaffade henne ganska direkt när du började jaga, men det kanske inte stämmer.
Jag tror att jag jagade kanske 4 år utan hund.
Ja, det var så pass länge.
Jag tror att jag jagade till 15 år.
Mm.
Och Kakan var ju väldigt mycket hund. Alltså, för det är också någonting som jag kommer ihåg från när vi skaffade henne. Det var så här, folk sa att det här är en dum första hund. Och jag förstod inte vad det betydde. Alltså jag förstod liksom inte vad är det med en vad är en dålig första hund? Och jag tror att jag förstår det så här liksom när jag tittar tillbaka. Hon har ju väldigt, väldigt tjockt pannben. Alltså det går liksom inte att... Hon är ju smart. Hon har alltid varit jättesmart och lättlärd. Men hon gör ju som hon vill.
Mm.
Och till exempel så hon har ju dragit i kopplet, fast jag har hållit på så jävla mycket med alla jävla tricks och gått till olika tränare och du vet, hållit på med olika med vattensprutor och nosgrimmor och vad fan det nu än är. Och hon har liksom dragit i kopplet tills hon, ja, men nu när hon var 10 fortfarande drog i kopplet. Så hon har ju varit en väldigt envis hund i alla år. Och också en väldigt... hon har ju varit en väldigt bra jakthund. Och det är därför tror jag som jag tycker att det är så kul med jakt. För att jag har fått jaga med Kakan och det har varit så mycket, hänt så mycket runt henne och därmed runt mig. Och det har också varit, hon har ju varit på något sätt nyckeln till att jag har fått åka runt och jaga på så många olika marker. För har man en bra hund så blir man ju en tillgång på jakter. Men så för typ 3 år sedan... Kakan har ju också, du vet, hon har lurat döden så många gånger. Hon bröt benet ganska tidigt. Vi jagade grävling på Mörkö och det var i mörkret. Och hon kom tillbaka och haltade jättemycket. Och då hade hon brutit ena frambenet. Inte så stor fraktur, men det var ändå så här att hon kanske kommer kunna jaga igen, vi får se. Och samma jakt hade hon också typ ett... blir biten genom hakan av grävlingen. Så det var liksom hål in i munhålan. Från...
helvete.
Och sen har hon ju blivit sprättad av vildsvin. Så att hon nästan dog en gång. Hon fick punkterad magsäck och mellangärdet och en rispa på hjärtsäcken. Skada på levern tror jag också. Men klarade sig.
Det var ju inte så jättelänge sedan, var några år sedan? Eller
ja, så jag tror att det är fyra, fem år sedan är det nog.
Mm.
Och sen så drog hon av korsbandet också i bakbenet. Det tror jag är 2 år sedan, 3 år sedan kanske. Det är kanske 3 år sedan. Och det är väl den skadan som gjorde att hon... Det var väl den som har satt störst spår i henne. För efter det så kom hon liksom aldrig riktigt tillbaka på samma sätt. Efter hon blev sprättad så kom hon tillbaka. Och det var som att hon ville hämnas på alla vildsvin och jagade bättre än någonsin och sådär. Och även benbrottet, det läkte jättefint. Men korsbandet, där märkte man skillnad på henne. Hon orkade inte lika länge och hon tappade muskulatur i bakkroppen som hon aldrig byggde på igen och sådär. Men hon fortsatte jaga jättebra och hon var ju gammal då, så hon var ju klok och en klok hund är ju, har man ju mycket glädje av i skogen, för de fattar mycket rätt beslut. Hon kunde ju typ så här lära sig vad såten var och sånt där. Det är som är helt osannolikt att en hund kan. Men någonstans där för 3 år sedan, så jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, men då fick hon i alla fall diagnosen kronisk njursvikt. Jag tror att de hittade det på, de gjorde några allmänna prover liksom och hittade att hon då hade nedsatt njurförmågan. Och det var så här konstigt, kommer jag ihåg, för veterinären ringde typ så här klockan 11 på kvällen och berättade det här för mig och sa så här, ja, det här, hundar dör ju av det här, så det är tyvärr, det finns inget man kan göra. Och jag bara så kommer hon att dö nu eller vad händer? Så jag fick liksom inget svar på det. Men sen har Kakan levt typ som vanligt då i 3 år sedan dess. Jag har inte märkt så mycket. Hon har druckit mycket och kissat mycket och så här. Och det är tydligen ett tecken på att de har dåliga njurar. Men det kändes som att hon på något sätt vann över det där. Kakan har ju också, du vet, ätit ett paket kakao. Det ska ju hundar dö av. Men hon klarade det. Och ett påskägg. Och, ja, ni vet. Men så den här säsongen har jag ändå märkt att Kakan har liksom blivit ganska mycket äldre så här. Jag tycker hon spanade av mer och mer under säsongen. Hon har ändå jagat, det var ju någon gång, det är bara typ i december tror jag, då jagade hon ju vildsvin i 6 timmar.
Ja, men när vi var och jagade
på Tore,
ja, då var jag ju sjukt nära på att skjuta för henne alltså.
Ja.
Det var ju bara gjort. Det var väl en av de sista jakterna kanske för henne.
Ja. Men och alltså så där, och så länge har hon aldrig jagat förut. Hon har liksom varit en kortare hund än så. Men då höll hon i 6 timmar och ja, det var nog sista bra jakten. För sen när jag släppte henne på samma ställe för, ja, kan det vara en månad sedan nu? Knappt. Då var det första gången som hon inte riktigt jagade. Hon följde inte efter grisar och så här. Hon har alltid varit helt galen i det. Men jag tänkte väl att hon hade en dålig dag eller så där. Men sen så sista dagen på jaktsäsongen i år så bajsade hon i kåpan och kräktes i kåpan och så här. Och då tänker man ju så här, hon har ätit något dumt. Och sen när vi kom hem, då var hon förändrad. Då hon liksom vankade omkring ute när hon skulle. Hon gick långsamt, hon har alltid haft sån fart. Liksom. Jag släppte henne utan koppel i trädgården, hon bara vankade omkring. Och allt gick så långsamt för henne, hon började bara ligga ner. Hon har alltid hållit sig ganska mycket på sin kant hemma. Hon har inte som gillat de andra hundarna så mycket. Men hon blev liksom än mer så. Jag tog ut de andra hundarna i hundgården och så fick Kakan vara inne själv, och hon låg på sitt ställe under trappen och det, sen gick det snabbt faktiskt. Det tog bara en vecka eller någonting så blev hon sämre och sämre. Och så slutade hon att äta. Och Kakan har alltid varit väldigt matglad. Men så slutade hon att äta. Jag kokade till och med älgfärs till henne. Eller Britta kokade älgfärs till henne. Men hon ville inte ens ha det. Och då förstod jag på något sätt att det var över för Kakan. Så då pratade jag. Jag ringde då till Björn. Alltså jakthundar och jakt. Björn, som är veterinär. Det är en annan podcast. Och pratade med honom och beskrev Kakans symptom. Alltså hundar kan ju bli dåliga och så här, men både jag och Britta förstod direkt att det var det här med njurarna. Allt tydde på det. Man googlade liksom symptomen och så här. Det var som att vi förstod att det var njurarna som var problemet och att det nu hade liksom kommit till en punkt där det inte gick längre. Och jag pratade med Björn om det och han tyckte också att det lät så. Det som händer är tydligen så att det produceras någonting i kroppen som heter kreatinos kanske. Och det, njurarna hjälper till att rensa ut det. Det blir som ett gift som jag tror kanske musklerna producerar när de används. Och när njurarna inte längre pallar med det, då byggs det där giftet upp i kroppen. Det här är ju otroligt parafraserat. Jag vet inte om det var så här, men jag tror det. Och då blir det hunden som förgiftad och därför tappar den aptiten, den mår illa, den tappar i vikt och så vidare. Och det där hände då och Kakan slutade äta och det var i helgen och sen låg hon bara. Jag kunde fortfarande få ut henne på promenader typ 3 gånger om dagen, men sen på lördagen så då gick hon ut en gång och sen bara la hon sig ner i snön, så fick jag bära in henne. Och på söndagen så bestämde vi oss för att vi skulle att Kaka skulle få dö på måndagen. För att det var tydligt att det var bara liksom att det var ett förlopp som det gick inte att hindra. Det var bara frågan om hur lång tid det skulle ta. Jag försökte få tag på en veterinär redan på söndagen, men det gick inte. Och på måndagen så fick jag tag på en veterinär tidigt på morgonen som skulle komma under förmiddagen. Och så åkte jag hem och så åkte Britta. Jag hade varit och lämnat Glenn vid tåget och så kom jag hem och så skulle Britta åka och lämna småbarnen. Och så gick jag på toa och så när jag kom ut från toan, då hade Kakan lagt sig bredvid sin bädd som hon låg på. Och täcke som jag hade lagt på golvet. Då såg jag på henne att hon såg annorlunda ut. Hon hade munnen öppen på ett sätt. Hon såg oändligt gammal ut. Så då satte jag mig bredvid henne. Och sen så satt jag där i 40 minuter typ. Medan hon liksom tynade bort bredvid mig. Jag strök på henne och sa att hon var duktig och tackade henne för liksom för alla år och allt härligt vi har varit med om och sa att jag kommer sakna henne och så började hon andas liksom, det blev som pauser mellan andningarna och jag kunde räkna 1, 2, 3 så räknade jag till 7 sekunder mellan andningarna och sen så. Men hon var hela tiden väldigt lugn liksom. Bara låg och tittade och så till slut så drog hon ett sista andetag och då var det som att hon spärrade upp ögonen så då tänkte jag så här, blev hon rädd eller blev hon liksom eller såg hon andra sidan. Men då sen blev hon stilla och tyst. Och då var Britta på väg hem så då smsade till henne och sa att nu hade Kakan dött. Och sen så grinade jag och sen så ringde jag till veterinären och sa att hon inte behövde komma. För det var också så typiskt Kakan det där. Att hon, alltså veterinären skulle komma men Kakan ville göra det på sitt sätt. Så hon liksom passade på att dö. Hon väntade tills småbarnen hade åkt till förskolan. Och så innan veterinären kom så gjorde hon det själv liksom. Och sen så, eller förlåt, vill du... Ja, det var ju väldigt, alltså det var ju så otroligt fint för att det var att jag och Kakan fick den här stunden. Det är vi liksom, det är vi som har varit radarparet i alla år och vi fick den här stunden tillsammans och det var ingen annan där som störde liksom. Och sen jag hade ju dagen innan bett vår kompis Magnus Pelve som jobbar som stickare. Jag hade bett honom att bygga en kista. Och det hade han gjort. Så han kom med den på söndagskvällen. Han hade fått som ett sånt här, en känsla av det här måste jag göra med en gång när jag frågade. Så han gjorde det med en gång, byggde en jättefin kista. Han sa också att han byggde valplådan som när Kakan födde Nadja. Så det var som en så här tydlig circle of life grej. Och så jag hade haft på mig min favorittröja dagen innan. Så då la jag den i lådan, i kistan. Och sen så la jag Kakan på den. Och sen så gick jag och hämtade en vildsvinsklöver ur frysen och la den tillsammans med Kakan. Och sen så ställde jag ut kistan utanför huset. För sen så skulle Britta iväg, hon skulle resa bort och jobba. Så vi väntade med begravningen till i onsdags kväll. Då hade vi begravningen. Så jag grävde en grav ute på en fin udde vi har här ut mot åkrarna. Så Kakan kan ligga där i graven och spana på älgar och vildsvin i sommar. Och så sänkte vi ner kistan där och Björn gallskrek, bebisbjörn gallskrek hela tiden för att han vägrar vantar för det som hände. Så sa alla lite olika grejer. Mina föräldrar var där och la en krans och ett tuggben på kistan. Och jag hade på mig min hundförarväst och så hade jag med mig min Saco 85 Finlight och sköt salut. Så jag sköt 3 skott i backen för att hedra Kakan. Så här efter han borde ha tagit hörselkåpor kan jag känna.
har man någonsin haft dem på sig?
Nej, det har man inte.
Men det lät ju jättefint och ändå sjukt att kärleksparet, Sniper och Kakan som ändå har valp ihop.
Ja.
Alltså, nu, Kakan var ju, alltså, ingen visste ju liksom när hon skulle dö, men nej. Sniper var ju ändå planerat och den här tiden var ju ändå bokad sen ett tag, och så går de bort inom loppet av några dagar, bägge två.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, och deras valp då, Nadja, det är ju min, det är den hund som jag har nu. Och de, det blev ju bara en valp efter den parningen. The chosen one. Mm. Men det känns, alltså precis som du säger där när du, gick för, när du går förbi din lilla innergård där när du ska ta med, gå ut på promenad, det känns helt overkligt att Kakan är borta. Hon har haft så mycket att hon har legat så där på konstiga ställen hemma, att hon har legat under trappen eller i någon garderob eller sådär. Och då, det känns hela tiden som att hon ska komma fram därifrån. Det är så konstigt.
Ja, man blir påmind.
Ja.
Med jämna mellanrum.
Ja, jag har ju aldrig tagit bort någon. Jag har ju lämnat bort dem innan de har gått bort. Liksom. Och då har de ju levt några år till. Så då tappar man ju liksom på något sätt. Man tappar ju själva relationen med dem efter några år. Liksom, och inte träffar dem. Men jag förstår ju att det måste ju vara för jävligt. Men det är väl något som är det är ju något som är oundvikligt som man måste bara acceptera. Men samtidigt lika jävligt för det, såklart.
Nej, men jag tror ju att alltså, ja, men det är ju en vidrig känsla. Alltså, det är ju, oavsett hur sjuk eller hur ont en hund har, och oavsett om de inte kommer kunna ha ett drägligt liv, det spelar ingen roll vad det är för fel på dem när man tvingas ta bort dem. Så tror jag, i alla fall jag tror jag aldrig kommer vänja mig vid att ta bort en hund. För min förra jämthund, han fick ju, det gick ju högst flux. Han fick ju cancer och så sen tog vi bort den inom en vecka. Han var ju, från att han skällt älg till att vara död, så var det ju... Ja, det var en vecka, men jag tänkte nu bara, men det kanske inte känns lika tungt nu, alltså andra gången, och, men det var ju absolut ingen skillnad, det var ju lika tungt.
För det var det som var min förhoppning, att det inte skulle vara lika tungt. Jag har grinat i 3 dagar liksom efter överkaka, jag pallar inte det mer. Jag får sluta hund.
Det är ju vidrigt alltså, de är ju underbara på många sätt, men de lever ju inte svinlänge, så är det ju bara.
Nej, men man får ju som tänka, eller ni får ju liksom på något sätt ändå tänka på att det var ju, alltså att båda hade ju ont och var ju risiga liksom, och det funkade ju inte längre. Alltså,
ja, men precis, för jag kan känna jag känner en jättestark sorg och det känns jättetomt och hemskt på alla sätt. Men jag har också ganska lätt att hamna i att jag tänker så här, det är som det är, för Kakan har haft ett jättebra liv. Hon har levt liksom superhärligt och mycket.
Hur gamla blev de?
Kakan blev, hon fyller 11 nu i vår. Så hon blev nästan 11.
Ja, Sniper skulle bli 9 i vår. Och han skulle man ju garanterat kunna jaga med och haft som familjehund i säkert några år till, om inte han skulle haft det där skiten med armbågarna. Men
nej, det är som det. Och 11 år är ju 11 bra år, och det är ju ändå trots allt 11 år, så att...
Ja.
Mm. Nej, jag fattar.
Och så...
En tung vecka för er i synnerhet, och Toppenjakt i allmänhet, och Jakt Sverige i allmänhet också kanske. Två bra hundar.
Ja, det är säkert för alla passkyttar i Sörmland här som inte längre får skjuta gris för Kakan. Hon har ju framförallt varit en passkyttshund. Jag skjuter ju mycket mer på ståndskall för mina hundar som jag har nu. Kakan har ju, hon har ju älskat att driva grisar i pass. Och så fort en ligger springer hon och hämtar en ny. Så ja, det har varit en fröjd att jaga med henne.
Ja, hon har ju varit sjukt effektiv alltså, när man, alltså på drevjakter. Alltså det arbetssättet är ju... Alltså på vilttäta marker i Stockholm, Sörmland, Uppland med omnejd. Nej, det är ju, alltså det är ju en sån där hund som gör mest nytta i skogen. Så är det ju bara.
Ja.
Man kommer ju också sakna alltså de här sena nätterna i bredvid Lill-Ove i bilen. När han svär och sticker ut pejlen ur rutan och klockan börjar bli runt 02. Och Sniper är fortfarande borta.
Ja, men där kan ju Nadja kanske bära facklan vidare. Hon verkar ju ha de tendenserna.
Hon verkar ju vara något tjurig i dottern också.
Hörrni, nu har vi pratat jättelänge, så nu tänker jag att vi ska sluta snart. Men det här ska ju liksom vara en jaktpodd och inte bara en surja döda hundarpodd. Så jag tänkte att vi ska avsluta med att ni får berätta vilken kaliber ni jagar med.
Ja, jag kan starta. Jag har ju 3 bussar, men egentligen 2 som jag jagar med. Det är en Husqvarna 9362 som jag ärvde av min farsa. Som han i sin tur har köpt lös från en som slog ihjäl sina föräldrar en gång på 70-talet i Sundsvall. Obst, det är sant.
Alltså han jobbade som polis, va?
Han gjorde det. Och på den tiden fick man tydligen köpa lös grejer. Och den här mördaren skulle bli av med licensen och farsan ville ha bussan, så då kunde han köpa den av han. Det är också preskriberat, men det är, så är det. Det hade varit en nästan lite mäktigt och läskigt om det hade varit mordvapnet, men det är det inte, utan det var en yxa han slog ihjäl dem. Okay. 9362 Husqvarna och sen en med en aimpoint på för älgjakt, täta pass, hund, föra bussa, och sen så kör jag en Ticka T3 Light 308 med en Kales på. Nu kan jag inte benämningen på Kales, det kan ni säkert bättre än mig, jag kommer inte ihåg den.
6024 tror jag.
Ja, precis. 5 bla 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 i. Jag är så jättedålig på såna här grejer. Det är det jag har Lars.
Det är därför du har Lars, ja. Ja, exakt.
Så det är jag, men sen har jag en 22 och en hagel, sida också en hagel. Men det är mina två main weapons, om man säger så. BR-jakt, drevjakt och toppfågeljakt.
Och du då, Lill-Ove?
Ja, alltså jag kan ju börja med att säga att jag äger inte ens en hagelbrakare. Det är ju helt sjukt.
Va?
Men det är sant.
Kliv ur jakt. Ja.
Men jag har ju haft en massa olika vapen och olika kalibrar. Allt från repeter, lätta, tunga, halvautomat. Men nu har jag två saker. En TRG, det är väl alltså... Man bara blir lite klen, men den är ju för jävlig att bära på. Men den skjuter ju underbart. Det är en 308. Och så har jag en Saco Finlight 85, också 308. Och så har jag en 22. Men den nyttjas ju inte svin mycket. Men det kan väl vara kul att ha. Och så har jag ju... Ja, jag har så att man kan byta. Jag har en aimpoint och så har jag någon Swarovski 1-8 på... på Finlighten. Det är ju den, ja, om man går med hund eller sitter på pass. Och så har jag en Hensoldt kikare på TRG 4-16. Så ligger till för mig.
Gött. Och jag jagar ju med en Finlight då, oftast när jag går med hund, med en aimpoint på. Jag kan sätta på en 1-4, någon budgetkikare som jag har. Den brukar jag ha när jag jagar älg. För det har ju Lill-Ove sagt åt mig att jag ska ha. För att det kan vara bra att kunna zooma in lite för att se vad det är för älg. Och sen har jag en Ticka T3X.
Varmint.
Ja. Med GRS-kolv och en sån här Kales-kikare på. Och sen har jag en dubbelstudsare från Gyttorp i 857 JRS. Som är mest, jag köpte för att den verkade härlig, men jag använder inte den så mycket. Det är ju jättedyr ammunition och det är omöjligt att skjuta bara ett skott. Man skjuter alltid två skott. Och sen så Finlighten har ju 5 skott i sig och den är lättare och så jag använder
alltså, varför köpte du den där dubbelstudsen? Eller vad är storheten i den, om man säger så?
Min tanke var så här att det skulle vara... Jag tycker så mycket om hagelgevär för att de känns som att man bär runt på en planka. Det är ingen som kan gå sönder liksom.
Mm.
Och det är så kändes det med den här dubbelstudsen också. Men sen har det inte riktigt blivit så. Jag har inte använt den så mycket.
Nej.
Men det är mina bössor i alla fall. Men det var kul att vi är igång med vår podcast.
Superhärligt.
Vi har fått jättemycket härliga frågor. Vi kommer besvara dem framöver. Om ni undrar någonting så in på Toppenjakt på Instagram och skriv DMs. Eller ja, vad fan ni nu ska göra.
Maila kan de göra. Vi har ju mail också.
Verkligen. toppenjakt@gmail.com. Prenumerera på podden och ta hand om er. Jaga hårt men rättvist.
Det blir ju svinbra. Tack för idag, hörni.
Tack för idag. Vi
hörs
sen. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.